Och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, vi tackar dig, Herre, för den stora nåden och godheten att du har låtit oss stå upp till en ny nådens dag. Att du har samlat oss här. Vi vill vara samlade i ditt namn. Gör oss till ödmjuka lärjungar under ditt heliga ord. Undervisa oss, du Herre, i din sanning. Amen. Det första ämnet i dagens serie av föreläsningar, jag tror att det är det 6 stycken. Det blir alltså en arbetsam dag. Kanske vi ska försöka här framifrån att vara lite kortare, er till glädje, inte hålla på så länge så ni orkar med alla 6 föredragen. Det första ämnet, det är ett i tron. Och det är klart jag har försökt att förbereda mig ordentligt och tala om det ämnet. Sen gick jag en så vacker promenad längs sjön här och kom på ett helt nytt föredrag. Så nu vet jag inte vilket av dem jag ska försöka att hålla. Och det där jag kom på, det är lite suddigt nedtecknat här uppe i huvudet. Men jag tror i alla fall att jag försöker med det suddiga. Det som jag tänkte på under vandringen hit. Ett i tron. Det vi först bör komma ihåg, det är ju att det är bara Gud som kan skapa tron och också trons enhet. Att vi blir ett i tron. Bröder och syskon är i samma underbara tro. Den gåva av Gud. Det bör man ju allra först komma ihåg. Så man inte inbillar sig att det är någonting som människor kan skapa genom vissa arrangemang. Det är Gud som skapar detta. Och det är i grunden ett mirakel. Det är ett Guds under. Och vi vet också hur Gud skapar. Han använder sitt heliga ord för detta ändamål. Det lönar sig inte att fundera på egen hand eller gå och sätta sig ut i skogen och vänta att detta under ska ske. Utan det undret sker genom skriften. I naturen, ja, där kan vi se att Gud måste vara oerhört mäktig. Oerhört stor. Det bör vi förstå. Men återlösningen, att Kristus är vår broder och vår lösen, ja, det kan vi bara lära känna genom den heliga skrift, genom evangelium. Vi ser ju hur det är många människor ute i världen som inte går till skriften. Hur de kan komma fram till att det finns en vis och stor Gud. Och det gäller att blidka honom, att försöka komma i harmoni med denna världs skapare och ordnare. De olika religionerna har olika termer för att komma i harmoni med Brahman, med allvisheten eller med Gud. Och olika metoder som ju alla går ut på att människan ska frälsa sig själv på något sätt. Genom sina gärningar. Den stora hemligheten att Kristus är vår frälsare genom sitt ställföreträdande liv för oss. Sitt offer, sin gottgörelse i vårt ställe. Det kan vi inte lära känna utanför skriften, bara ute i naturen. Det går inte. Vi måste alltså in under ordet. Och låt oss nu tänka oss att genom Guds nåd så har du och jag lärt känna Kristus. Blivit hans barn. Blivit födda på nytt genom evangelium i ordet. Genom evangelium sammanbundet med dopets vatten. Vi har blivit födda på nytt. Vi har blivit iklädda en främmande rättfärdighet, nämligen Kristi rättfärdighet. Och så har vi efter de första första stapplande stegen på trons väg också fått lära känna mer av Guds ord. Inte bara som rövaren, den botfärdige, på korset lära känna att endast Kristus är min räddning och genom honom får jag komma till paradiset. Utan vi har också fått gå igenom katekesen som sammanfattar mera av Bibelns rika innehåll. Vi har fått lära oss vad skriften lär om den ena läroartikeln efter den andra. Om det är så med oss och vi sedan ser ut i världen, så finner vi ju att det bland kristna och fromma människor är så stor splittring. Och nu frågar vi oss, hur ska vi kunna bli ett i tron? Och hur ska du och jag bära oss åt? Hur ska vi agera i den nuvarande situationen? Ja, det var det jag tänkte försöka och tala lite om, och som jag gick och funderade på vägen hit. Och då måste vi för det första komma ihåg vad det är som gör en kristen. Vad kännetecknar en kristen eller en troende? Och ska man formulera det kort, så är det ju detta att han misströstar om att kunna frälsa sig själv. Det går inte. Och han förtröstar på Kristus alena för frälsningen. Endast Kristus kan frälsa, och inte bara det. Han har redan genom sin fullkomliga gottgörelse frälst mig. Vunnit åt mig den rättfärdighet jag saknar och lidit det straff som jag är skyldig att lida på grund av min synd. Han har gottgjort. Kristus är min frälsare. En kristen utmärks alltså av detta, att han tror på Kristi ställföreträdande gottgörelse. Om vi alltså vill gå ut i världen och hitta andra kristna, andra troende, så är det där vi ska börja. Och jag vet inte om det är där vi alltid börjar. När vi då möter kanske en som inte vet någonting, som famlar i mörker. Han är en hedning. Han förstår inte detta med kristendom och himmelen och helvetet, saligheten, hur man ska bli frälst. Ingenting vet han om detta. Ja, då måste vi ju försöka att bära fram troget Bibelns vittnesbörd om Kristus. Intressant. Och samtidigt naturligtvis, för att klargöra att utan Kristus är allt förlorat och vi går raka vägen mot förtappelsen, så måste man klargöra vad Bibeln lär om oss, om vårt stora fördärv, vårt mörker, vår svaghet, vår synd. Det hör ihop. Det man klassiskt har kallat för synd och nåd. Det är det som vi måste vittna om. Och det tror jag väl vi alla har klart för oss, att om vi möter en hedning, så börjar vi inte att ta upp en diskussion om Bibelns lära om utkårelsen. Eller vi börjar inte ens med Bibelns lära om nattvarden. Eller Bibelns lära om kyrkogemenskap. Utan vi förstår nog att vi måste börja med att tala om Kristus. Och om vi inte alltid tänker på det, så bör vi göra det. Kom ihåg att Vad hjälper det om jag lyckas i en debatt med en hedning övertyga honom om att darwinismen, det är nys? Det håller inte. Du borde tro på skapelsen av den allsmäktige guden. Du borde lita på Bibelns första kapitel. Ja, en debatt, och att vinna en debatt, att hålla på och diskutera och diskutera, det föder ändå ingen människa på nytt. Det är bara evangelium som kan göra det. Evangelium om Jesus Kristus. Det är där vi måste börja. Men om det nu inte är en hedning, utan det är en annan kristen, kanske en som inte är lutheran, du möter någon som kanske är metodist eller romersk katolik eller pingstvän, eller kanske det är en lutheran men som du tycker en ganska konstig lutheran, en lutheran som ger ett visst utrymme för bibelkritik, eller en lutheran som tycker att lilla katekesen ger inte riktigt en biblisk sammanfattning av trons grundvalar. Men han är ändå lutheran på något sätt. Vad gör du då? Ja, det frågar jag mig. Det kan ju hända att vi i ivern att vinna en sådan över till den rena evangelisk-lutherska läran som vi är övertygade om är Bibelns egen lära och ingen annan lära. Just Bibelns lära. Att vi letar ut en punkt där denna person kommer till korta och sätter dit honom eller henne. Och rynkar på näsan och säger, du fattar ju ingenting, hur dum får man vara egentligen? Jag tror du verkligen att ett sånt tillvägagångssätt befrämjar enheten i tron? Knappast tror du det innerst inne. Det väcker bara motvilja och motstånd och spärrar. Jag skulle vilja säga att även när det gäller en människa som redan räknar sig som kristen och tillhör någon form av kristen organisation, så bör du också då börja med trons grund, det vi hörde om igår. Trons grundval. För gör du inte detta, utan du börjar till exempel vad som är den äkta bibliska läran om sabbaten, och så får du höra att den du talar med sitter en sabbatarian, sitter fast i gamla förbundets alla stadgar om hur många meter du får gå och under ett lagiskt tvång, och du försöker lyfta fram vad som är den andliga och rätta och djupa innebörden av sabbatsbudet. Ja, då så kommer du förmodligen inte längre, och den du talar med tror att när du förkastar honom eller henne på den punkten så förkastar du allting. Nej, jag tror att du ska börja just med Kristus. Är det en metodist eller en pingstvän eller vem det än är, så måste du ju börja med, tror du på Kristus? Tror du att Kristus är din enda räddning? Bara Kristus. Tror du att han till fullo har gottgjort för dig? Tror du att han verkligen är Guds son? Sann Gud och sann människa, en person. Där måste du börja. Och om det då visar sig, ja, det tror jag, utan Kristus är jag evigt förlorad, ja, då har du ju någonting att börja vid. Och då kan du hoppas att avvikelser från Bibelns lära som finns beror på svaghet, ofullständig, vilseledande undervisning, okunnighet. Och du kanske har framför dig verkligen ett Guds barn. Ni är ett i tron. Ni tillhör samma Kristi osynliga kyrka. Om så är fallet, så går det att då gå vidare och utifrån skriften samtala om de läroartiklar som har blivit grumligt framställda förut, felaktigt framställda, och som därför har förlett till läromässiga avvikelser från Guds ord. Då har du en svag människa som du har enligt Kristi ord att ta dig an och ödmjukt försöka undervisa. Givetvis så krävs ju då att den du talar med verkligen vill underordna sig Guds ord. Det går inte att befrämja enheten i tron om man inte underordnar sig skriften. Det är därför som vi tvingas så ofta ta upp bibelkritiken och visa hur allvarligt det är när Bibeln inte är vår läromästare. Eller som man kan säga, när Kristus inte är vår lärare. Vi har ju bara en enda lärare. Vi alla andra är ju bara underlärare, om man nu kan säga så. Vi har bara en herde. Vi andra är ju bara underherdar. Vi har bara en fader. Vi andra, i den mån vi ger näring genom ett troget förvaltande av ordet och sakramenten, är ju bara underfäder. Det är ju detta Kristus säger. Ni ska inte kalla er fader eller rabbi eller lärare. En är er rabbi, en är er lärare, en är er fader. Ytterst har vi alltså bara en enda lärare. Och om man accepterar bibelkritik, så för det ju till att man har många fäder, många lärare, och inte minst sig själv, sin egen erfarenhet, sina egna känslor som normgivare. Det där märker vi ju ganska ofta. Jag vet inte hur det är här i Norge, men i Sverige märker vi det. Någon gång då och då får någon biskop eller någon präst komma till orda i något tv-program. Och det är så uppenbart att man i regel ställer upp sina egna tankar och sina egna erfarenheter som norm, inte skriften. Och det är inte alls egendomligt, inte alls konstigt. Är skriften avförd från positionen som normgivare och lärare, ja, då får det ju bli någonting annat som ska dirigera oss och lära oss. Alltså är ju det helt avgörande att man tillsammans kan gå till skriften och tillsammans underordnar sig skriften. Och då ska vi nog också vara ödmjuka och ha klart för oss att har man varit kanske pingstvän i 10 eller 20 år, eller metodist eller någonting annat, så må vi förstå att man inte med en enda gång inser att den lutherska läran är den bibliska läran. Och vi får inte då efter att kort sagt, så här är det. Och den vi talar med säger, ja, men det förstår jag inte, så kan det ju inte vara. Med en gång säger, du fattar ju ingenting, du är dum i huvudet. Och sedan är man klar med den personen. Nej, tänk då på vad Paulus säger i Romarbrevet 11. Som förmaning till församlingen i Rom. Ni som nu är vunna till hörsamhet under ordet, under Kristus. Var inte så märkvärdiga och inte så högmodiga. Det var inte så länge sedan som ni famlade i mörker. Det var inte så länge sedan som ni var i luthersk lekmansmission och graver. Eller någon annanstans. Och vimsade omkring i alla möjliga saker. Och det gäller oss alla att en obegriplig Guds nåd att vi har förts till den biblisk lutherska rena och klara undervisningen. Nej, vi ska inte sätta oss på höga hästar Vi kan tänka på hur det var med oss. Och vi må komma ihåg att mörkret har en väldig makt. Och villoläran har en väldig makt. Och den överger man inte bara med en enda gång. Vi ska också komma ihåg att vi måste ge den vi talar med samma rätt som vi har själva. Och som vi av skriften är uppmanade att bruka. Nämligen att pröva andarna. Han eller hon som du talar med måste ju få pröva dig. Kanske att du inte lär riktigt rätt. Och är man nu skeptisk mot de lutherska bekännelseskrifterna, och man har många gånger hört att det är en samling mycket underliga läror, så må man ju inte förundra sig över att vi möts av en viss skepticism. Vi ska inte räkna med att man omedelbart nickar och säger, ja visst, det är klart jag tror som du. Och vad vore vunnet om vi får människor att nicka bejakande utan att vara övertygade i sina samveten? Den övertygelse som bara skrift den genom ett upprepat och idogt studium kan ge, endast det är ju något värt. Att man lägger sig till med en uppfattning bara, ja det är nog mest praktiskt, och då slipper jag det där tjatet. Annars kommer han eller hon att tjata på mig gång på gång, men jag tror som du tror. Ja, det är ju inget värt, och det leder ju till hyckleri, människofruktan. Istället för Guds fruktan. Vi måste alltså inse att de vi talar med har rätt till en prövning. En sund skepsis. Men givetvis endast en prövning utifrån skriften. Och där bör vi alla öva oss. Vi vill alla så lätt pröva efter andra normer. Vi måste ständigt öva oss i att bara pröva utifrån skriften. Pröva andarna utifrån Guds ord. Och det är sedan först när man vid sådana samtal utifrån skriften saktmodigt och ödmjukt gång på gång lägger fram vad Bibeln lär, för att en ny vän som tror på Kristi ställföreträdande gottgörelse ska bli starkare i tron och också förstå den kostliga läran om dopet, om nattvarden, om uppehållelsen, om den kristna friheten, om Kristi återkomst, om bönen och så vidare. Som vi fortsätter att samtala för att så steg för steg bli fastare och starka i tron. Men det är först när efter sån undervisning den vi talar med öppet förkastar Guds ord. Det som vi undervisar, det förstår som det allvarliga kommer, den smärtsamma skilsmässan. Och den allvarliga förmaningen då måste ges. Förkastar man den undervisning som man får höra om och får tid att sätta sig in i, därför att man föredrar det som strider öppet mot Guds ord, då är det ytterst allvarligt. Med detta vill jag alltså säga att för att vi ska befrämja enheten i tron, så måste vi alltså börja i rätt ända. Vi börjar inte med några vissa läror där vi tänker, ja, de där, de har inte klart för sig läran om utkårelsen. Eller de tror att bönen är ett nådemedel, men det är ju trons frukt istället. Så börjar vi där. Utan vi bör börja i centrum. Vi bör börja med Kristus. Vi bör börja med vem han är och vad han har gjort, hans verk. Och därmed tala om lov och evangelium. Eller på svenska, lag och evangelium. Där måste vi börja. Det är ju meningslöst att vi blir eniga om vad Bibeln lär om Israel eller om tusenårsriket om vi inte är eniga om Kristus och rättfärdiggörelsen, om lov och evangelium. Minns ni när professor Becker kom som vår gäst till Sverige 1972? Ja, ni har läst om det. Han visste säkert att vi bara till en del förstod det allvarliga med unionism. Vi förstod så mycket att där det är öppen förkastelse av någonting som skriften lär, där är det allvarligt och vi ska inte ha gemenskap med falska lärare. Men vi förstod inte att det samtidigt innebar att en heterodox kyrka kan man överhuvudtaget inte ha gemenskap med. Utan vi tänkte att vi kan väl forma någon form av from, mera bekännelsetrogen organisation inom statskyrkans ram. Mer eller mindre fritt. Vi kunde väl vara lite så där från gång till gång. Ibland är vi med och ibland är vi inte med. Och bedöma från fall till fall. Men vi förstod inte att en församling, varje medlem är medansvarig för en kyrkas tolerans mot falsk lära. Det räcker inte bara att säga att det där tycker jag inte om och så låter man det gå vidare. Utan man är, som aposteln säger i andra Johannes brev 9-11, medansvarig, delaktig i synden. Vi kanske minns hur det var enligt Josua-boken när Israels barn kom in i löftets land. Och det var en som hette Akan som allvarligt handlade rakt i strid med Guds ord. Och då drabbas hela Israel av domen. Inte bara Akan. Så länge inte Israel tar itu med detta brott och skaffar bort ifrån sig vad ont är hela Israel ansvarig för vad en har gjort. Och så är det också i nya pakten, i nya testamentet som vi ser av aposteln Johannes. Vi ska vara en familj. Om en öppet avviker, en biskop eller en präst eller några medlemmar bara, så är hela familjen, hela menigheten, hela kyrkan ansvarig av kärlek djupast sett. Men det där hade vi inte till fullo riktigt förstått. Och då började likväl inte professor Becker, när han kom till oss, att ta upp frågan om unionismen. Utan han började med Kristus. Han började med rättfärdiggörelsen. Han talade om skriften, dess inspiration och ofelbarhet och auktoritet. Och han börjar med lov och evangelium. För vad hade det hjälp om vi kom till rätta i läran om unionism och det andra inte var klart? Själva centrum, själva grunden. På samma sätt tror jag vi måste handla om vi vill befrämja en rätt endräkt och enhet i tron. Sedan måste vi också komma ihåg att när det gäller svaghet, en svag broder, så är det inte en broder som försvarar missförstånd, felaktigheter som det rätta. Då är det inte längre en svag broder. Utan när vi tar itu med och ödmjukt och gemensamt försöker att rätta till missförstånd, när vi talar med en reformärt kristen och försöker klara ut vad Bibeln lär om nådens medel, så gör vi det utifrån utgångspunkten att det finns en stark position, en rätt position, som vi ska försöka att omfatta och förstå, glad bekänna och värna om. Det är väldigt viktigt och det är utgångspunkten när aposteln Paulus talar om att vi måste vara ömma emot svaga bröder. Den som upphöjer den svaga positionen, till exempel att Jag vet inte om brödet i nattvarden är Kristi lekamen eller inte. Det lämnar jag öppet. Eller om dopets vatten är ett livets vatten som i kraft av evangelium verkligen frälsar, föder på nytt. Det lämnar jag öppet. Eller om man till och med säger, det kan det ju absolut inte vara. Ja, då går man emot den starka positionen. Då måste man hävda den starka, alltså den rätta läran. Och försöka få vederbörande att förstå och omfatta den. Och om han absolut inte vill, utan går emot den, då är det inte en svag broder längre, utan en falsk broder. Det är väldigt viktigt att komma ihåg, det gäller ju också den kristna friheten. Man måste ha klart för sig den starka positionen att vi är fria i det som Bibeln inte ger någon befallning om eller förbjuder. Slå vakt om denna frihet. Frihet från människobud, människofruktan, människostadgar. Och den som är svag, som bara kan dricka mjölk, kanske. Om han upphöjer det som en stark position och säger det är det enda man får äta och dricka och det borde alla rätta sig efter och de som inte gör det, de syndar egentligen. Ja, då har ju den svaga positionen upphöjts som den rätta och normgivande. Och då är det ingen svag broder längre, utan en vilsegången falsk broder. Alltså när man har att göra med svaga människor, och det kan det alltså finnas många av dem vi möter från olika kristna organisationer. Vi får alltså inte börja med att utgå ifrån att det är falska bröder allesammans. Utan det kan vara sådana som genom uppfostran och tradition helt enkelt inte har fått höra och fått lära känna sanningen. Där måste vi börja med själva grunden. Och det är så mycket viktigare som om vi inte gör det så kan de tro att vi förkastar också det hos dem som är rätt. Om vi börjar med att skjuta in oss direkt på deras svagheter och där de har gått vilse så kan de lätt tro att vi förkastar alltihop. Och de känner ingen som helst kontakt och samhörighet. Vi måste se om det finns någon gemensam plattform och grund. Och finns inte den i Kristus, i skriften, i lov och evangelium, ja då har vi ju ingen gemensam plattform att börja ifrån. När vi behandlar det här ämnet, nu ska jag strax sluta för att hålla mitt löfte att vi ska vara lite kortare idag. Så bör vi komma ihåg att enhet i tron föreligger mellan alla medlemmar i den osynliga kyrkan. Vi är ett i tro med de pingstvänner, de metodister, de baptister, de romerska katoliker som tror på Kristi ställföreträdande gottgörelse. Vi är redan nu en osynlig familj som tillsammans lovsjunger inför tronen. Men vi kan inte hitta igen dem genom den falska bekännelsen som finns som omger katoliker och baptister och andra, så kan vi inte praktisera en kyrklig gemenskap med dem. Och vi är ju skyldiga i den kyrkliga gemenskapen att endast låta den bibliska förkunnelsen ljuda. Och den ljuder ju inte ensam inom de kyrkor som jag exempelvis nämnde. Men vi ska komma ihåg att vi som vill vara rättroende lutheraner, vi är inte de enda Guds barn som finns här på jordklotet. Luther påpekar ofta att inom den styggeliga papistiska kyrkan, där finns det flera Guds barn som oskyldigt, trots all villfarelse som där finns, förtröstar på Kristi nåd och Kristi verk för det. Om vi kunde hitta igen dem, så vill vi naturligtvis föra dem till en sån gemenskap och miljö där de inte blir vilseförda. Vi vet att de lever oerhört farligt om de finns där. Deras tro som tänds genom evangelium kan släckas så snart. Och det gäller ju också om andra grupper närmare oss. Vi kanske inte tänker på katoliker. Det var bara människor inom läropluralistiska statskyrkor eller vad det än är. Att där lever man farligt. Och vi bör ödmjukt hjälpa till större insikt i vad Guds ord lär och kräver av oss. När vi talar om enhet i tron så siktar vi ju mot att komma till enhet i lära och bekännelse. För det är det enda vi kan se och vi kan pröva. Tron där inne i hjärtat, den ser vi ju inte. Så när vi talar om ämnet enhet i tron så måste vi snabbt komma över till ämnet. Var har vi samma lära och bekännelse? Var finns en rätt biblisk bekännelsegemenskap? Och dit vill vi ju komma. Jag är säker på att här bland åhörarna finns det många som kan tänka på den och den av kanske nära vänner och släktingar. Och lider av att man är splittrad i läran och bekännelsen. Hur högt önskade vi inte att vi regelbundet föll ned framför vid samma altare. Tillsammans bekände samma tro. Äkta och utan hyckleri bekänner samma bibliska lära i alla trosartiklarna. Nu säger ju någon, och det ska jag sluta med, det går ju inte. Det är orimligt. Det är ju naivt att tro och drömma om någonting sånt. Nej, det är det inte. Ty det är Gud som genom sitt ord skapar en sån enhet. Och den medel han använder har den makten. Det tror nu idag inte så många. De säger det medel han använder, Guds ord, det är så oklart. Så det kan inte skapa samma bekännelse. Man kan inte komma fram till samma bekännelse i dopet. Jo visst. Bibelställena är, som Ingmar Furberg säger, genomskinligt klara och tydliga. Om man bara läser dem. Och kommer ihåg att vi måste ta vårt förnuft till fånga under Kristi lydnad. Problemet i regel när det är splittring mellan sådana som vill vara bibeltrogna. Som säger vi är eniga om detta, att Bibeln är Guds ord och inspirerad. Men likväl är olika om dopet och nattvarden. Ja, där är problemet förnuftet. Man säger, hur kan brödet vara Kristi kropp? Ja, förnuftet kan inte förstå det. Och vi säger då inte som romarna, brödet har förvandlats, det är inget bröd. Utan vi säger, det är bröd. Men vi säger också att det är Kristi kropp. Ty Kristus säger det. Hur ska jag förstå det? Ja, jag förstår det inte, men det är som Kristus säger. Vattnet i dopet. Inte kan jag tro att det är ett livgivande vatten som föder oss på nytt. Det är ju bara vatten. Jag har ju tagit det ur kranen. Och en del tror att ska det vara någon extra kraft i vattnet så måste vi ta med oss lite grann från Jordan. Och så åker man en charterresa och tar hem lite smutsigt vatten i en flaska och häller i det när man ska ha dop hemma. Nu blev det något kanske. Nej, ta vanligt vatten i kranen. Och det är likväl livets vatten när det är förenat med Kristi ord och befallning. Hur vet jag det? Ja, inte därför att jag har tänkt ut det och därför att det är så förnuftigt för min tanke. Utan därför att det står så tydligt och klart. Dopets vatten frälsar. Dopets vatten är ett nya födelsens bad i den heliga ande. Det finns inget att tillägga. Problemet är alltså, ja, dels att människor förkastar skriften. Men om man inte gör det, verkligen tror att skriften är auktoritet och Guds ord, så är den andra stora stötestenen förnuftet. Och där måste vi öva oss och lära människor att förlita på skriften, på Gud och inte på vårt förnuft. Och med de orden så avslutar jag den här första föreläsningen.